Ja, tack helige Ande att du är närvarande. Tack för din närvaro i vårt möte här idag. Och tack att du vill vara vår guide. Och du vill det ordet som jag vill förmedla, att du gör det levande för mig. Du gör det levande för oss som sitter här. Tack Jesus, tack helige Ande för din hjälp och ledning nu. I Jesu namn. Amen. Ja, tack Vilgot, det du sa, det ligger lite linje med vad jag ska säga också, det här med förföljelsen som eskalerar. Jag vill önska också er allesammans Guds frid. Det får vi göra. Inte världens frid, utan Guds frid. Den himmelska friden. Tack Jesus. Jag ska försöka koncentrera mig. Vi ska ha ett församlingsmöte här. Jag ska ta och hålla mig till Jesus när han framställer en liknelse. Jag skulle säga att den här liknelsen är egentligen ett väckelsebudskap. Att Gud kallar och söker människor. Gud han söker människor för att de ska omvända sig och ta emot frälsningen, som är egentligen en gåva. Det är Guds gåva. Och ta emot honom, Jesus, och det han fullbordade på korset. Jesus säger ju själv att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vi ska egentligen titta på två liknelser här, men jag ska bara ta en här. Och det här budskapet är, jag hade gärna sett att det har varit någon med här idag som inte tagit emot frälsningen, fått höra det här budskapet. Men det får ju också vara en påminnelse till oss troende om allvaret att en människa kan missa målet och gå evigt förlorad genom att inte få sin synd förlåten, helt enkelt. Synd, det är att missa målet. Och det kan en människa göra. Och det är många som gör det, tyvärr. När Jesus undervisade med liknelser, så då hade han många omkring sig. Ofta hade han många omkring sig. Och det var, kunde vara till och med tullindrivare. Det kunde vara syndare, som han säger. Människor med handikapp, sjuka människor kom i skaro, för de hade hört att Jesus kunde bota. Och sen framförallt så var det ju hans lärjungar som var med honom. Och de 12. De 12, de var ju med honom ständigt, kan man säga. Men budskapet, det var ju framförallt riktat till, ofta så, det var ju så att de här fariseerna och de skriftlärde var ju också där. Och de äldste, eller vad det heter, det var massa grupper där. Men framförallt fariseerna och skriftlärde. Och de var egentligen mest där för att de ville, ja, fälla Jesus. Höra vad han sa. Kunde vi fälla honom här på något uttalande han sa, Jesus säger, så kunde vi ju, så skulle han straffas, Jesus. Och det var ju tidigt ute med det här att han skulle dödas till slut, Jesus. Det hade de beslutat tidigt. Men de ville få någonting, en hållhake på honom i det budskapet han förmedlade. Så att de sa ju ofta att han var en hädare, Jesus. Markus säger så här i kapitel 4, 11-12. Så säger Markus så här, och det är Jesus som säger det. Markus har skrivit. Då sa han till dem: ni har fått del i rikets, i Guds rikets hemlighet. Alltså de, då menar han sina lärjungar och de 12 och de som har tagit emot honom. De har fått del utav Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför, de får allt i liknelser. För att de ska se med sina ögon och ändå inte se. Och höra med sina öron och ändå inte höra. Och ändå inte förstå, omvända sig och få förlåtelse. Och det var ju framförallt han riktade sitt budskap till de här fariseerna, för de ville egentligen inte förstå. De kanske förstod något ibland, alltså de himmelska hemligheterna, rikedomarna, men de ville inte förstå. Jag tänkte alltså ta en parallell här. Jag vet inte om det stämmer riktigt, man kan ändå ta den i en situation hemma hos mig. Ibland så säger Marita ska säga mig någonting som är ganska viktigt. Och så börjar hon säga det här då. Men så upptäcker hon plötsligt att hör jag verkligen vad hon säger? Jag kanske sitter vid en tidning eller kanske sitter och tittar ut genom fönster och tankarna de är långt borta. Så säger hon där, ja men hör nu vad jag säger, säger hon då. Ja då, jag ska höra, säger jag. Och så säger hon då, och när hon har slutat det hon ville säga då, det här viktiga då. Ja, vad sa jag nu då, säger hon. Ja då, du sa det. Nej, jag sa ju det här. Det var som att det gick in i det örat och sen ut. Alltså jag hörde henne tala till mig, men jag kunde inte uppfatta det. Det kan ju vara något, en viss parallell här, som Jesus säger. De ser med sina ögon, men de ser ändå inte. Och de hör med sina öron, men de hör ändå inte. Vi ska gå till den här liknelsen nu, som man vill fokusera på. Jag skulle ha haft en till här lite i början, men jag ska inte ta den nu. Jag vill försöka koncentrera mig här. Den här liknelsen skulle jag vilja sammanfatta i tre ord, om man nu ska sätta någon rubrik. Inbjuden, kallad, utvald. Och jag ska gå till Matteus 22 från första versen där. Det handlar om liknelsen om kungasonens bröllop. Det var ju så här att vid den här tiden, när man skulle ha en bröllopsfest, så var seden den att den skulle äga rum då i brudgummens hus. Och så var det hans föräldrar då som skulle vara ansvariga för festen. Men Jesu egentliga orsak med den här liknelsen, det var ju att de skulle förstå vad Jesus ville komma med. Vad var hans budskap? Vad handlade det om? Vers 2. Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för en son. Och det här ser jag ju en bild på. Kungen är en bild på fadern i himlen, Gud. Och sonen är en bild på hans son Jesus Kristus. Vers 3. Han sände ut sina tjänare. Ja, det tolkar jag som så att det är en bild på de som förkunnar och sprider evangeliet. Och det är vi alla inräknade i detta. Det är inte bara pastorer och förkunnare och evangelister, utan vi är ju alla inneslutna där. Att vi är som tjänarna, vi ska förmedla evangelium. Och det får vi göra på olika sätt. Det är en bild på dem. Då står det där i tredje västen att han sände ut dem för att de skulle kalla på de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Här ser vi att här blir de här kallade. De får tre chanser, tre kallelser får de här som är bjudna. De bjudna här, de tolkar jag, det är en bild på judarna. Jesus, han kom ju i första hand för att förkunna budskapet om Guds rike till judarna i första hand. Så det är en bild på de som blir kallade här, det är en bild på judarna. Tjänarna, de sändes ut för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. De hade alltså fått en inbjudan först av kungen. Ja, det ska ske ett bröllop här med min son. Men det är inte, kanske inte exakt tiden. Men de skulle vara förberedda nu. De hade fått en inbjudan. Kungen ska, det ska bli ett bröllop. Det ska bli en bröllopsfest för min son. Men nu sände han ut då tjänarna. Nu skulle han kalla på dem. Nu var det klart. Nu var tidpunkten fastställd. Nu skulle han kalla på dem. Nu står det, de vill inte komma. Ja, de vände väl tillbaka igen hem, de där tjänarna. Och så står det i vers 4. Det är med här, ja. Just det. Då står det i vers 4. Då sände han ut andra tjänarna. Det är många tjänare, kungen. Och befallde dem och säga till inbjudna. Jag har gjort i ordning min måltid. Vilken en fantastisk måltid. Det var oxar och gödboskap, står det här. De är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Det var tredje gången de fick en kallelse. Först inbjudan, och som också var egentligen var en sorts kallelse. Och sen kallelse nummer 2. Och sen nu kallelse nummer 3. Tänk hörni, Gud han ger aldrig upp, han söker människor. Och vi får inte ge upp. Sen står det i 50 versen att de brydde sig inte om det här efter tredje gången, utan gick sin väg. Och sen står det att en han gick till sitt jordbruk. Alltså det var ursäkter. En han hade, gick till sina, han hade sina affärer och fullt upp med det. Lukas skriver också om den här liknelsen, och han lägger till lite till här detaljer. Jag har köpt en åker och måste se den. Lukas 14, 18-23. Jag har köpt en åker och måste se den, sa en. En annan sa, jag har köpt 5 par oxar och måste se vad de duger. Och den tredje, ännu en ursäkt här, jag har gift mig och kan inte komma. Det var alltså ursäkter på ursäkter. Man hade inte tid. Tänk hörni, få en sån, ett sånt erbjudande, en sån kallelse att få vara med på ett sånt fantastiskt bröllop. När kungens son skulle ha bröllopsfest och de förkastade. Frälsningen, den kom ju först till judarna. Som han sa, Jesus han kom till judarna i första hand. Men det religiösa ledarskapet, de förkastade det och drog med sig många i fallet. I Romarbrevet säger Paulus i kapitel 9, 32 och 33. De sökte, alltså judarna, de sökte inte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Och sen skriver Jesaja, vers 33. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Och Paulus säger i kapitel 11 att genom judarnas fall så har frälsningen kommit till hedningarna. För att detta ska väcka deras avund, säger Paulus i Romarbrevet kapitel 11. Vi går till vers 6. De andra då, många hade ursäkter, men de andra då som blir inbjudna där då, de grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Det här ser jag en stark bild på förföljelsen av de kristna. Vi vet, vi läser ju apostlagärningarna när församlingen föddes och evangeliet skulle spridas genom apostlarna och många andra, så mötte man ju motstånd och förföljelse. Det kom tidigt. Det kom, kan man säga, omedelbart när evangeliet om Jesus skulle spridas. Och apostlarna och många andra, som vi vet, de blev martyrer och dödade på ett fruktansvärt sätt. Och det här, det har ju fortsatt, det här med förföljelse, det har ju fortsatt genom hela historien till våra dagar och ökar mer och mer, har jag skrivit ner här. Det stämmer precis vad Vilgot sa här. Det har ökat mer och mer i många länder. Ett starkt tidstecken. Förföljelsen ökar, men det är också seger samtidigt. För han som bor i oss, som du sa Vilgot, är starkare än den som är i världen. Men det följs ju åt parallellt. Alltså förföljelse och motstånd, men också segertider, väckelsetider. Det följs parallellt. Så ser jag det. Jag har är med i Open Doors. Open Doors, den stora internationella organisation som informerar om förföljelsen i världen. Och den ökar på många håll i världen. Satan sätter in sin kraft. Men det finns en som är starkare. Tack Jesus. Kommer vi uppleva något i vårt land? Inte på samma sätt kanske som i Indien, men på andra sätt. Och vi har redan upplevt motstånd i andevärlden i vårt land när vi vill stå upp för Guds ord. Vers 7. Då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Kungens dom över de som misshandlade och dödade hans tjänare, den var grym, brutal och förödande. Det här ser jag vers 7, det här som den här domen, kungens dom, det ser jag som en bild på det som hände år 70 efter Kristus. När romarna förstörde och brände ner templet och Jerusalem fullständigt. Jesus, han säger vid tillfälle Matteus: här skall inte lämnas sten på sten, allt skall jämnas med marken. Vi läser Lukas 19, vers 41. När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn. Vilken dom. De ska slå dig och dina barn till marken och inte lämna sten på sten. Templet där raserades fullständigt och hela Jerusalem. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jesus grät över staden, över sin stad, över templet. I Matteus 23 så står det, så säger Jesus: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Det utvalda folket, judarna, de hade haft tillgång till Guds uppenbarelser genom hela gamla testamentets tid i cirka 2000 år. När Guds jud utvalde sitt folk genom Abraham. Och de hade sett Guds stora gärningar, under och mirakler i öknen och så vidare och många, många andra gånger. De hade haft tillgång till Guds uppenbarelse genom hela GT. Och nu, genom Jesus, Guds son, profeternas profetier hade blivit uppfyllda genom att Jesus kom till dem. Men de såg det inte. De hörde det inte. Gud hade varit tålig och långmodig mot sitt folk under många år. Och han hade talat och varnat genom sina profetelser om omvändelse, annars dom. Alltså omvändelse, annars dom. Men de förkastade det. och domen verkställdes. Den här domen som hände 70 år efter Kristus, den var värre än det som hände när de blev bortförda i Babylon. Det var den slutliga domen. De spridda ut över hela världen, judarna. Och landet Israel, det blir bara öken genom århundradena. Men tänk hörni, nu blomstrar landet. Ett starkt tidstecken. Vi behöver inte gå in på det här nu med Israel, men det är ett starkt tidstecken. Vers 8 nu. Sen sa han till sina tjänare: allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Vers 9: gå därför till vägskälen och bjud. Nu skulle han bjuda in andra, kungen. Bjud till bröllopet alla ni som ni träffar på. Bjud dem till bröllopet. Och då gick de här tjänarna, han hade många tjänare, då gick de ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Och så står det att bröllopssalen fylldes med gäster. Det var inte svårt att få in folk från enkla och svåra förhållanden. Lukas skriver också om det här. Kungen beordrade tjänarna, de här nu: gå ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga, för hit krymplingar, blinda och lama. Och sen säger tjänarna: här finns ännu plats. Då upprepade kungen en gång till: gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma, så att mitt hus blir fullt, skriver Lukas. Vad sa Jesus vid tillfälle? Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Vi går till vers 11 och 13. Tiden går. När kungen kom in för att se sina gäster, la han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Och då säger kungen till honom: min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Står det att mannen teg. Då sa kungen till tjänarna, vers 13: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Seden här var att när man skulle ordna ett sådant här bröllop, och när det gällde alla skulle ha bröllopskläder på sig, annars fick man inte komma in. Så att när folket anlände, då var det seden, då var det värden som ordnade. Den seden var alltså att värden skulle ordna med bröllopskläder. Ingen fick gå in i bröllopssalen utan bröllopskläder. Ja, varför kom han in då? Ja, troligen så hade han kommit in från någon annan dörr. Någon genväg, en annan dörr kommit in där då. För hade han gått genom rätt dörr, då hade också han fått bröllopskläder. Men han blev utkastad. Liknelsen är en stark bild på korset, på frälsningen. Det finns inga genvägar till himlen. Du läste här, Leif, om det finns bara en väg. Det finns inga genvägar till himlen. Jag tar min väg här. Jag kommer nog till himlen. Jag sköter mig. Jag är ganska bra. Jag tar min väg. Jag betalar skatt. Jag har till och med fadderbarn. Ja, jag sköter mig. Jobbar 5 dagar i veckan och tar lite till helgen och så här. Och ja. Den vägen finns inte till himlen. Det finns bara en väg. Det är korsets väg. Porten och dörren, det är Jesus Kristus. Det är hans blod som renar från all synd. Vers 14: många är kallade, men få är utvalda. Sker det en krock här när det gäller de olika budskapen? Jesus säger: många är kallade, men få är utvalda. Vad säger han i Matteus 7:14? Jo, han säger så här: den porten är trång och den vägen är smal som leder till livet, och det är få som finner den, säger Jesus. Krockar det då med andra budskap? Nej, jag vill säga det gör det inte alls. Petrus, han säger i ett av sina brev: Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan omvända sig. Alltså, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och Jesus, han säger i missionsbefallningen att så många som möjligt måste få höra evangeliet. Så många som möjligt, alla egentligen, ska få höra evangeliet. Ja, men det var ju bara några få som är kallade. Och det var bara några få som hittade den här smala vägen. Hur får vi ihop det? Ja, jag får ihop det så här. Det är ingen krock. Många får höra evangeliet. Det sprids. Vi tänker på den här liknelsen med sådden och skörden. En del, de bara lyssnar, de går ut i det ena, in i örat och ut i det andra, som det gjorde hos fariseerna. Många får höra evangeliet om frälsningen, om Jesus, om korset, att man måste bli född på nytt och få sitt medborgarskap i himmelen. Många får höra det, och det sprids, evangeliet sprids i vår tid här. I den här yttersta tiden så sprids det med hast, med tekniska hjälpmedel som aldrig förr. Det sprids med hast. Många får höra detta, men man väljer bort det. Man väljer bort det. Men det här är väldigt viktigt, jag säger. De som tar emot frälsningen nu, Guds gåva, de blir utvalda. De blir utvalda, och det kan vara många. Men man måste ta emot gåvan, Guds gåva. Då blir man utvald, kallad och utvald. Jag har en bön i mitt hjärta att den här första kärleken i mitt liv, alltså nöden för människors frälsning, ska bli starkare och starkare. Jag har människor jag ber det för, nära och kära. Och jag vet att människor kan gå evigt förlorade. När livet tar slut, när dödens allvar inträder, då väntar den dubbla utgången. Det finns tyvärr idag liberala förkunnare. Jag hoppas inte det är många, jag tror inte det är många. Men det finns liberala förkunnare som säger så här: ja, de som inte når himlen då. Många ska nå den, menar det kanske nästan alla. Men ja, de som inte når himlen, där släcks livet ut, ungefär som ett djur. Det finns inte mer. De som säger så, det är falska profeter. Det är villfarelse. Bibeln talar tydligt, och Jesus framförallt varnar gång på gång om dödsriket, Gehenna, helvetet. I varje människans inre så finns det ett vakuum, en obesatt tron. Jesus säger: vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det jag säger här nu, det vill jag poängtera tydligt. Det finns existens bortom det moment som kallas döden. Själens odödlighet, där personligheten, själen, lever en medveten tillvaro. Man är en evighetsvarelse. Jag vill säga det, jag vill ta det en gång till, för jag tycker det är så viktigt för mig när jag skrev ner det här. Och det är viktigt för oss alla här när jag delar detta. Det finns existens bortom det moment som kallas döden. Själens odödlighet, där personligheten lever en medveten tillvaro i evigheternas evigheter. Livet är evigt. När befruktningen sker, så sker det ett evigt liv. Hur är det i vårt land och många länder med människovärdet? Vi ska komma ihåg att redan på gamla testamentets tid, när judarna tog intrycket av sina andra folk när det gäller avgudar och avguderiet, så brände man barn till döds på Gamla testamentets tid. Hur är det idag? Jag vill inte gå in mer på detta. Vi vet alla hur läget är idag med människovärdet. Men det fortsätter. Och det kommer en dom även över vårt land, precis som för judarna här. Det kommer en dom. Kommer en dom även för vårt land och andra länder. Hur ska vi vinna och nå våra medmänniskor? Vi har närstående, vänner, släkt, grannar, arbetskamrater. Hur ska vi vinna dem när vi vet att de kan gå evigt förlorade? Ja, det är den här nöden som jag vill ha. Och jag tror att när vi är uthålliga i vår bön, så föds den här nöden inom oss i uthållighet. Den föds inom oss. Det drabbar oss. Den första kärlekens nöd för människor. Och genom vårt vittnesbörd och vårt sätt att leva, så tror jag och jag vet att vi kommer att vinna våra medmänniskor som ligger på våra hjärtan. Barn, barnbarn, släkt, grannar, arbetskamrater. Det är en lång lista, vi har många av oss. Och i uthållig bön så kommer vi att vinna dem. Jag tror det, jag vet det. Och det är bråttom. Jesus säger, natten kommer då ingen kan verka. Det är bråttom. Och vi lever i den yttersta tiden. Det finns ingen frälsning efter döden. De som förkunnar det, det är villolära. Det finns ingen frälsning efter döden. Den idag är frälsningens dag. Det är idag det måste ske. Innan det blir för sent. Det var jag hade att säga. Vi kan alltså ta och lyssna till en sång här till slut. Med i min förkunnelse här så vill jag få fram att Jesus är ute och söker. Gud söker människor. Och han ger inte upp. Och vi får inte ge upp. Vi får vara uthålliga när det gäller våra medmänniskors frälsning. Den helige ande verkar som aldrig förr. Och de vi ber det för, så knackar den helige ande på hjärtats dörr hos många människor. Släpp in Jesus i ditt liv. Hon ska sjunga det här nu, Emilia Lindberg här. Att han står där och knackar på hjärtats dörr och vill komma in. Tack Jesus att du är mitt ibland oss. Tack att vi möter med oss och ser våra behov. Tack helige ande att du verkar mitt ibland oss. Tack Jesus att vi får hålla ut. Vi håller ut tills du kommer tillbaka. Eller när du vill ta hem oss. Tack Jesus kär. Vi lägger oss i dina händer nu. I Jesu namn. Amen.